Välkommen till Bowie-podden. Podden där vi går igenom hela David Bowies diskografi. Ett album per avsnitt. I det här avsnittet ska vi lyssna in om Young Americans. Och till min hjälp har jag Bowie-experten Carl Granberg. Young Americans är Bowies nionde album och släpptes i mars 1975. Detta smått förbisedda album kom till efter att Bowie fallit pladask för svart amerikansk musik under sin USA-turné 1974. När den turnén tog en paus var Bowie så full av energi, inspiration och en hel del kokain att han kallade in Tony Visconti för att snabbt spela in ett soul-album, eller rättare sagt ett plastic soul-album, vilket var vad Bowie valde att kalla sin nya musikstil. Kanske för att han insåg själv att det var lite väl magstarkt att en trådsmal och likblek britt skulle kunna göra äkta soul. Materialet skrevs huvudsakligen i studion ihop med slipade studierävar och några av turnémusikerna, inklusive nya stjärnskottet Luther Vandross. Det är även här Bowie inledde samarbetet med gitarristen Carlos Alomar som kom att spela en viktig roll 10 år framåt i Bowies karriär. Större delen av skivan spelas in i Sigma Sound Studios i Philadelphia med Michael Kamen som arrangör. Men plattans kanske viktigaste spår, Fame, skrevs och spelades in i sista stund ihop med John Lennon i New York. Då hade Visconti redan återvänt till England för att mixa, så skivans andra medproducent Harry Maslin fick äran att vara med när Bowie och Lennon jammade fram Bowies första USA-etta. Bowie brände ljuset i båda ändar och levde inte särskilt hälsosamt med inspelningssessioner som ofta började runt 2-3 på natten. Det mesta spelades in live i studion, inklusive sången, vilket krävde en del studiotricks av Visconti. Efter att ha varit mer eller mindre helt ensam herre på teppan under inspelningen av Diamond Dogs hade Bowie här ett team av proffsmusiker till sin hjälp och det utnyttjade han till fullo. Inte minst då fyndet Luther Vandross som fick äran att skriva samtliga körarrangemang. Men även saxofonisten David Sanborn sätter sin tydliga prägel på flera av arrangemangen. Mike Garson är med på keyboard men han håller en ovanligt låg profil. Skivan peakade på andra plats i England och på nionde plats i USA. Och det fick övervägande positiva recensioner. Även om en del var skeptiska till Bowies nya soul sound. 1975 lyssnade man på Blood on the Tracks av Bob Dylan, Physical Graffiti av Led Zeppelin, Wish You Were Here av Pink Floyd och Paul Simons Still Crazy After All These Years. På bio såg man Hajen, Dog Day Afternoon, Jökboet och Monty Python and the Holy Grail. Andra världshändelser värda att nämna är att Thatcher valde sig ledare för konservativa partiet i England. Vietnamkriget tog officiellt slut. Sony introducerade Betamax och Sverige fick en ny regeringsform där kungens roll blev endast symbolisk. Och sen det viktigaste av allt, jag föddes. Välkommen Carl.
Hej hej.
När kom Bowie in i ditt liv?
Det kommer jag väldigt väl ihåg för att det var när jag började umgås med Svante Lodén. Som älskade Bowie. Min syster hade haft skivor med honom men jag hade vi inte riktigt lyssnat på det. Men då blev jag hooked på Hunky Dory.
Och vilken tid pratar vi nu i år?
Gud, hur gammal var jag? Jag kan inte ens komma ihåg. Var jag 14, 5, 13? Liksom, något right. Sånt. Liksom.
De viktiga åren.
Ja, precis.
Så det var Hunky Dory som blev din första gateway-drug då in till Bowies?
Ja, det enda skivan jag hade verkligen lyssnat på innan var Scary Monsters. Men, men jag hade inte den, men det var syrrans skiva.
Mm.
Jag kommer ihåg en av de första, jag gjorde ett specialarbete i skolan i mellanstadiet. Mm. Och då använde jag ju Low som soundtrack till mitt arbete.
Wow.
Liksom. och det är fortfarande min favoritskiva.
Mm. Och den här skivan, när kom Young Americans in i ditt liv?
De kom nästan samtidigt. Alltså så fort jag upptäckte honom så allt som fanns var ju liksom, och jag gillade allt. Kanske inte pinups.
Nej, just det.
Men,
det är förlåtet.
Det var nog ingenting som föll utanför. Jag tyckte det var så jävla... Jo, alltså såklart. Jag tyckte verkligen inte om Let's Dance och det som hände då. Men,
ja, för det var det som var samtida då, antagligen.
Ja, och det, var den stora chocken att det var samma artist.
Mm. Ja, det är mindfuck.
Ja, jag kunde inte fatta det. Jag kunde inte fatta att han gjorde det och sen gjorde han det.
Nej.
Fast det är ju det man gillar med honom.
Ja, man måste liksom omfamna det, att han har mycket i sig som man kanske inte kommer ta till sig eller inte förstå. Och sen kanske det ändå trillar poletten ner och då kanske man förstår det.
Ja.
Jag måste fråga också, alltså den första versionen av den här skivan som då kallas för The Gouster.
Är det 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 heter? Jag har ingen aning om hur det uttalas.
Och jag vet inte ens vad det betyder.
Jag vet vad det betyder.
Du vet vad det betyder?
Ja, enligt Visconti, för det står i liner notesen på samlingsboxen. Yeah. He says that it was a type of dress code worn by African American teens in the 60s in Chicago.
Okej, okay. Det låter rimligt, för borg och kläder och mode och allt hängt ihop. Och jag vet att vid den här tiden så var han ihop med en av körsångerskorna, Eva Cherry.
Ja.
Och jag hittade en intervju med henne där hon av en ren slump råkade berätta vad hon tyckte att ordet betydde.
I'm the one that told them about the gangsters in Chicago. They all wore baggy pants and they all wore big you know, zoot suits kind of clothes.
And what does the word mean? Is it basically like cool dude?
Yeah, gangster. You know, instead of gangster.
Oh, I never made that connection. Yeah.
Yeah. So, but I mean, everybody keeps trying to talk about that word. He only knew about that word because of me.
Ja, men det stämmer egentligen det du säger, att det har ju med kläderna att göra.
Ja, och nu vet vi att det är gangster.
Du har väl rätt ut det. Ja, för den här skivan då, The Gouster, som är liksom första versionen av skivan, den kom inte egentligen fram förrän 2016.
Fast de bonusspåren är inte samma mixa som är på Gouster-versionen som kom nu. Det är skillnad på dem. Inte på alla, men på majoriteten. Så många av dem som släpptes som extra spår på tidigare versioner av Young Americans, de är inte samma som nu finns.
Vilken jobbig röra det är att egentligen då diskutera den här skivan. För man har ju albumet och så har man tidiga bonusspår och så har man då Gouster som kom som den här bonusplattan.
Precis. Och även de, den enda låten på Gouster som är samma som Young Americans är låten Young Americans.
Okay.
Alla de andra låtarna som är med, som är samma på båda skivorna, är olika versioner.
Okej. Okay. Och sen är det också lustigt för att både Fascination och Win är ju inte med.
Nej, men de spelades in i New York. Gouster är allt som gjordes i Philly.
Är du säker på att det är så? För att jag tänkte just att det var märkligt att Fascination och Win inte var med, för att de spelades in innan han drog till London för att mixa.
De säger alltid att han drog till London och mixa, men de får det alltid låta som att han gjorde det efter Philadelphia. Men de åkte ju faktiskt till New York och spelade in fler låtar. Sen åkte han till London och mixa.
Då kan man ju egentligen, då förstår man varför de inte är med helt enkelt. Det jag inte riktigt har koll på är, alltså, var kom de här tidiga Gouster-versionerna ifrån? Varför finns det två versioner?
Därför att när han spelade in skivan så gick det först ganska fort. Sen hade han väl ett avbrott och hade turné och sen jobbade de lite till. Men då var han väl där i Philly och spelade in och de var jättenöjda. Och sen skulle de komplettera med några grejer och åkte till New York och gjorde det sista. Och sen stack Visconti och allting var färdigt. Sen började väl Bowie noja lite och tänka att det här är ganska löst och det är liksom inte några... Förutom Young Americans så är det ju inte några direkta singlar. Mm. Och sen så började han hänga med Lennon och då kom de här andra låtarna till. Och så fortsatte han fila på det. Och därför föll ganska många av låtarna bort som de gjorde från början. Vilket är så synd. För att okej, att de som föll bort inte kanske är det är inte Life on Mars. Men de är ju så otroligt bra.
Men om man säger som så här, de här Gouster-mixarna som egentligen har släppts då 2016, de... var aldrig tänkta att vara den slutliga Young Americans.
De var tänkta att vara det då.
Ja, okay.
Och enligt Visconti så är det ju den låtordningen som de faktiskt hade pratat om och det som var bestämt.
För mig var det bara svårt att tänka på Gouster som annat än en alternativa mixar, för att de känns inte så färdigbakade som de slutliga mixarna är.
Ja, fast jag tror det kan vara för att de slutgiltiga, vissa av dem har fler pålägg.
Okay.
Men på Gouster är det ju de liksom cleanare, naknare versionerna. Mm. Och det är skillnad för att alltså alla detaljer, alla nyanser kommer fram så mycket mer och hans röst trillar fram på ett annat sätt. Mm. Det är därför jag tänker ibland att den för mig på ett konstigt sätt hänger ihop med Low.
Mm.
För att den är i stunden och den är naken och den är direkt. Mm. Och den lutar sig inte på versrefräng som en vanlig Bowie-skiva gjorde fram till dess. Mm. För mig så är den skivan, Gouster alltså, han gjorde det han gör på Low. Men han fegade ur och gjorde om den till en mycket mer tillgänglig kommersiell skiva.
Mm.
Det är första gången han inte har en strukturerad popform.
Mm.
Och han bara släpper loss. Och sen bangar han och sen fick vi Fame och lite andra grejer. Så absolut inget fel på det. Mm. Men han är mer bara han är friare och mer konstnär på Gouster. Och han var väl inte redo att vara det, gissar jag. Liksom.
Det är ett jävla skit, känner jag generellt, när det dyker upp versioner av grejer.
Ja, jag håller med. Och Bowie jobbar ju alltid, han jobbade alltid fort.
Mm.
Och sen gick han vidare, det är därför det inte finns så många versioner. Utan han bara, klart, boom, nästa, klart, nästa, klart, nästa.
Det är sant.
Så det här är lite av ett undantag.
Mm.
Det finns inte två stycken low. Det finns inte två stycken Let's Dance.
Rätt, liksom. Det finns inte så mycket sådana outtakes egentligen på honom. Så för det är det hela låtar som inte han har släppt av en anledning. Eller
precis.
Så. Det är ju en inblick i hans process.
Och processen är kul att se.
Mm.
Men jag upplever inte det här som en process riktigt. Jag upplever det som att han var nöjd.
Mm.
Sen fick han kalla fötter och tänkte jag behöver något som är mer kommersiellt. Okay. Och så gjorde han det som blev Young Americans.
Jag fattar.
Man får inte glömma att det är 3 år från Hunky Dory till Young Americans.
Mm.
4 om man tänker när den släpptes, men den spelades ju faktiskt in 74.
Ja.
Och Hunky Dory är ju 71. Liksom. Och Hunky Dory var han inte ens Ziggy Stardust, utan sen gjorde han 4 skivor efter Hunky Dory som med sin Ziggy Stardust-karaktär, tills han blev en koksad, trådsmal soul-artist. Och det är bara 3 år.
Ja.
De flesta människor tar 3 år på sig att göra en skiva. Mm. Och det räcker inte.
Och så att han är ju en artist. Han är inte ett band. Utan han driver mycket av detta själv. Visionerna, idéerna, valet av samarbetspartners. Allting kommer från honom. Han måste ju gått liksom på sån jäkla kokainhigh. Och sån inspirationsvåg som var helt osannolik.
Young Americans var ju skivan där han hittade formen för de musikerna han valde att jobba med. Ganska länge sedan.
Ja, precis. Liksom. Men nu när vi lyssnar igenom skivan så tänker jag att i de fallen där det känns relevant så kan vi växla över till The Gauster-versionen och jämföra lite.
Ja, gärna.
Ja, men då tänker jag att vi drar igång låt nummer 1 då, Young Americans. För mig är detta liksom när kokain och musik funkar som bäst ihop.
Ja.
Det är någon otrolig, just i texten framförallt, som fullständigt liksom fullt ös på alla nivåer.
Tacka Gud för kokain.
Mm.
Vad hade vi haft utan det?
Jag har inte lusläst texten, men för mig är det liksom, det finns ju mycket att gräva i där, för att till synes är det en dansig upptempo partylåt som man gärna drar igång när man vill ha lite fest liksom. Men när man börjar kolla på det så är det ju rätt så tung text.
Men det är en kärlekslåt fast med backdrop som är i USA i den tiden liksom. För det är väl ett ungt älskande par, men...
Exakt. Jag brukar inte gräva ner mig så mycket i Bowies texter annat än att vissa fraser alltid sticker ut och vissa texter i sin helhet, men här skulle jag nästan velat gräva med. Har du liksom gett in i att försöka...
Jag har bara kollat upp vad han själv sa om den, och han sa det att det handlar om ett så nygift par som har lite trouble men är kära, och sen så är det i USA i den tiden, så att det, för att han pratade om presidenter och vad, yeah, de liksom, vad saker kostar och bla 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 liksom. Så att, ja, nej, men det är väl så han...
Ja, det är kul att han nämner just att han nämner Nixon. Ja, han är...
Kommer han. Do you remember
your president Nixon? Ja, och han är så lustig för att han är egentligen en ganska ny amerikan. Han har bara bott där något år ju. Så att han har redan liksom tagit sig an hela den amerikanska way of life. Och han är en av dem, känner han som. Även att skivan heter Young Americans är också sån öppen flört med det nya liksom hemlandet.
Vilket ju är kul, eftersom man tittar på omslaget så är det liksom... Han säljer ju den sexa idén om USA. Han är liksom, det är fluffigt och härligt och det är vaselin på linsen och han så röker en cig. Tittar du på Gauster sen så ligger han ju under en tidning som en uteliggare med amerikanska flaggan i bakgrunden. Så att det är två helt olika saker med de här.
För som jag förstår det så först så bad han Norman Rockwell att måla omslaget till honom.
Men
sen så fick han reda på att ja, det kan han göra. Man behöver ungefär 6 månader på sig. Det var ju inte Bowies. Han var jobbat på en liten annan nivå tempomässigt. Så då fick han passa på det helt enkelt. Och som jag förstod det så inspirerades han av ett foto på Tony Basil som är någon artist som jag inte alls har känt till. Nej, som på omslaget av tidningen After Dark. Så om du googlar fram den så kommer du se ett foto som påminner väldigt mycket om...
Vilken av dem? Young Americans?
Young Americans.
Okay, ja.
Och Bowie är så inspirerad av det omslaget så att han anlitade samma fotograf, en kille som heter Eric Steven Jacobs. Och han hade en slags teknik där han handmålade fotot, för det var ju inte svartvitt från början, och
så målade han på. Det ser så airbrushat ut. Okay.
Och den tekniken med handmålat foto, det är samma som man använder på Hunky Dory och på Ziggy Stardust.
Okay.
Så det är också svartvitta foton ursprungligen. Men tillbaka till Young Americans, alltså den här texten som är liksom så peppig låt med den här deppiga texten. Jag tänkte på de här raderna. Well, 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 would you carry a razor just in case of depression? Han sjunger fantastiskt fint också, just han sjunger hela låten fantastiskt, men just de raderna har en sån otrolig sång.
Ja, så det är det jag gillar med honom. Det var, om någonting var peppigt och glatt så, så du vet, kontrast. Alltid kontrast. Det är någonting glatt måste vara något mörkt. Det är någonting mörkt så måste det vara något hoppfullt.
Och sen kommer väl ett av tidernas bästa breakdowns här, där han liksom verkligen kör showman Elvis in i kaklet.
Enligt Visconti så är ju, den här spelades ju in i den här första omgången av inspelningen. Och han säger att 85% av all sång är live i rummet med bandet. Mm. Det var så de gjorde det. Och man hör ju, han är ju, han bara kör. Liksom.
Man slås ju direkt när de drar igång att saxen kommer in mer eller mindre efter trumfillet.
Ja.
Och den kommer vi ju höra egentligen genomgående på hela plattan. Men även körerna är ju liksom något helt annat här som man inte hört på det här sättet tidigare. Jag är ju inte alls något Luther Vandross-fan eller kan så mycket om honom. Jag vet att han var med på den här skivan och var liksom en nyckelspelare.
Han arrangerade i stort sett alla körer.
Precis, så jag också fått, och det var ju ingenting som han blev anlitad för, utan det var ju för att Bowie snabbt snappade upp att den här killen har koll och gav honom det som en uppgift. Ja. Och till och med så att den här körhooken som är själva refrängdelen, det är ju Luthers bidrag som jag förstått.
Aha,
det.
Okay.
Så att han är ju liksom, borde fan ha lite songwriting cred på den här.
Men, det kan inte, eller?
Nej, inte vad jag vet. Det finns en ganska kul att höra, det finns en tidig version av den här som jag hittade på nätet, det kanske du har hört.
Nej, inte hört. They pulled in just behind the fridge. He laid it down. He
frowned. Gee, my life's a funny thing. Am I still too young? Det är Mike Carson som spelar och jag skulle aldrig ha gissat det. Varken på inspelningen, på skivan eller på den här demon att det är han. För att han spelar så oerhört återhållsamt.
Det är nästan lite härligt hur kantigt det är. Det här skulle kunna vara från de dagarna
de hade. Tony inte hade kommit än.
Ja, där han fortfarande var i England. De började ju spela in med en tekniker som var i studion, i Sigma-studion. Mm. Och jänkarna då trackade allting torrt. Och sen så hände allt i mix. Medan britterna då trackade allt som det skulle vara. Och det man fångade var det man hade. Kompression och reverb och delay och allting. Så Bowie hade liksom aldrig hört, han blev helt paff.
Alltså när han kom in i kontrollrummet och skulle lyssna och lät. Så
det var en torr sång och torrat rum. Allting var, han visste inte ens vad han fattade, inte vad han hörde.
Okay.
Så då tvingade han liksom Visconti, när Visconti kom, att du får vara engineer. Mm. Och Visconti var inte det. Han var en producent.
Mm.
Han, på den tiden var en producent och inte en engineer. Idag är en producent, en engineer och mixar och allting. Så han fick kastas in i det. För att även om han är amerikan så kom han med det brittiska tänket. Vilket var att spela in alla ljud som de ska vara.
Liksom. Just det.
Och sen läste jag att hela idén med, vad heter han, saxofonisten?
David Sanborn.
Sanborn, ja. Det var att han, det är ju inga, alla gitarrer är kompgitarrer. Saxofonens jobb är att vara, liksom tillsammans med sången, vara lead.
Ja, han är också en nyckelspelare. Han gör ju, bär ju mycket av liksom soundet på sina axlar med sin sax.
Ja, absolut.
Och Bowie var ju inte sent på att plocka upp saxen själv, men jag tror inte han spelar någonting på denna, vad jag vet.
Nej, som tur är.
Mm. Alltså, men... du är inget stort fan av hans saxspelande.
Det är liksom... Han, det coola är att han får en saxofon och låter som att den är i målbrottet. Det kan jag uppskatta.
Ja, när det är mer som ett textur liksom.
Men nej, det är klart han inte bara på sax. Jag menar, hur mycket jag gillar honom så kan jag inte säga det. Det skulle inte vara sant.
Han kan definitivt inte spela det som krävs för den här plattan.
Nej, det kan han inte.
Det här saxsolet som kommer, det känns som att det kom ett helt nytt sound på mixen när det kickar igång. Mm.
Det är tre sound. Jag har faktiskt tänkt på det innan. I öppningen av låten så ligger saxen nästan i mitten. Kanske lite till vänster. Och så är det ett slapp till höger. Mm. Liksom. Så fort Bowie kommer in så flyttar saxen långt ut till vänster.
Okej.
Okay. Och liksom kompar med licksen lite grann. Och sen när sol kommer, då åker den upp i mitten igen fast med slappet jättehögt. Vilket gör det här... Det, här liksom, det låter kaosigt och stökigt liksom. Så att jag älskar sånt för att folk är så livrädda idag att nej, det är mycket till höger, det är mycket, var är det och varför är det så och, mm. och vad händer? Men här är de bangar de ju ingenting liksom.
Jag älskar att det händer en sån grej som är lite rätt abrupt eller lite tydlig, men det har ett distinkt sound.
Nej, men de tar i liksom. Mm. Do you remember your president
Nixon? Men också det gitarrbreaket som kom här, så lustigt, för det är så lite tackigt spelat alltså.
Ja, och surt.
Och vad är det som ligger där? Boom, boom. Är det någon konga som har lagt någon effekt?
Ja, det vet jag inte vad det är för ljud. Alltså, man hör ju det. Mm. För det är någonting som dippar i pitch. Och hade det varit några år senare så hade det ju varit Harmonizing, yeah. Som jag alltid använder. Men den fanns ju inte.
Nej, den hade inte inventerat den här.
Det var två år kvar innan den uppfanns.
Det är en konga virtuos som gör någon.
Ja, för det är ju massa konga på låten. Mm. Så det är ju inte otänkbart att det är...
Och jag tycker också att man kan känna en Lennons ande vila liksom över det här också. Även om Lennon hade inte börjat låta så här än. Typ Whatever Gets You Through the Night. Den här hoppiga... liksom...
Men det är väl det där torra och än en gång slapp. Mm. Liksom.
Ja, det är det som gör att man kanske direkt har en... Liksom
Lennon gillar ju det soundet. Det är många såklart som gjorde det. Det är inte något som Lennon äger. Men det är ju ett ganska... typiskt sound för den tiden.
Det kan vara också att jag blir lurad lite av att han ju faktiskt sjunger liksom en A Day in the Life-referens. Ja. Som jag
read the news today.
Det känns som den är så oerhört god och frenetisk, men den blir aldrig over the top. Jag skulle säga att den här faller in i en sån här kategori av låtar som jag nästan aldrig tröttnar på. Alltså när jag drar igång den eller den råkar komma på av någon anledning så känner jag aldrig att trycka på skip-knappen. Den är liksom, nej. Den är alltid, den passar alltid in.
Man blir glad av den.
Verkligen. Det blev ju en relativt stor hit i USA. Den peakade på plats 28 på Billboard. Och han har ju inte haft någon riktigt stor hit där. Så det här var den största hittills.
Det är så fantastiskt trumspel och det är ju Sly Stones trummis. Vad är den heter? Han heter Andy Newmark.
Jag känner inte till honom innan.
Ja, men man hör den där, det är så otroligt svängigt och samtidigt helt avslappnat. Det är ingen stress någonstans.
Ja, det är supermusikaliskt. Det är det jag tänker ofta med en trummis som spelar så här, som fattar sin roll i just den här låten så att säga.
Ja.
Ja, men då tycker jag vi går vidare till nästa låt då, som är låt nummer 2 som heter Win.
Den är ju inte med på Gangster.
Nej.
För den spelas in i New York efteråt. Det är min favoritlåt skulle jag säga på skivan.
Om man ska tro en av de här huvudkaraktärerna i filmen High Fidelity, de som har den här skivbutiken och är lite musiksnobbar, så ska ju andra låten alltid ge en lite andrum efter en knockout intro.
Sant, och det gör den.
Ja, det här låten var ju helt ny upptäckt för mig. Jag har inte hört den alls. Så det är ju lite en mindfuck att tänka att jag har helt missat den. Och fullkomligt älskar den.
Soundet på den är ju, det är ju väldigt 80-taligt. Lyssna på den här jättehöga, superkorta slappen på rösten som gör att det låter som att det är fasfel, att det låter som chorus. Liksom.
Det gör det, ja. Och ja. Jag tänkte lite just med sångljudet, för att jag skrev att den påminner lite om Stones Tattoo-skiva, som är en 80-talsskiva,
ja,
som jag gillar rätt mycket, just för att den har lite konstiga vocal effects på sig. Den låter nästan lite som att den är ur fas.
Vilket... Det är ur fas.
Ja, det är det som är grejen.
Att den rör sig in och ut ur fas, tror jag. Det är så det låter. Och vilket gör att botten försvinner lite. Kärnan blir lite suddig. Vilket också gör att det blir lite drömskt och berättande. Liksom. Men jag tycker det är lite sådär, det är som att titta in i framtiden och höra det. Sound.
Jag tyckte också lätt som att den skulle kunna vara någonting från Diamond Dogs.
Ja.
Som också har den här, jag tror kanske det har mer att göra med hur han sjunger.
Men där har de mycket så tape flanger på, att de manipulerar hastigheten i realtid så att det blir en phaser liksom.
Och det gör också att den blir lite tunnare, som du säger.
Den blir tunnare, fast där har de det. Här är den så torr och tight. På Diamond Dogs är den ju väldigt mycket mer, den är större och mjukare. Liksom. Men det är Visconti, båda två. Visconti mixar ju Diamond Dogs. Han producerar inte den. Men...
Ja, jag älskar när han sjunger i det här tonläget.
Ja.
Och med den här attityden.
Bowie-läget.
Ja, det är jag väldigt svag för. Och här är också David Sanborn med på sax. Och jag hade ingen koll på honom alls innan. Namnet kanske jag känner till, men jag har liksom inte lyssnat på hans sologrej eller någonting. Men han är ju en väldigt liksom renommerad saxofonist. Det jag inte visste var att han gillade att experimentera med effekter på sin sax. Vilket jag tror tilltalade Bowie, som alltid var glad för påhitt ju.
Ja.
Och här är väldigt tydligare än på någon annan låt egentligen. Han, det känns som att han har liksom wowat eller något liknande på sin saxofon.
Alltså det är så mycket effekter, det är svårt att säga vad det är. Det är ju ekon in i reverb och sen så pannar de det ju nonstop. Så den hoppar ju, den åker ju fram och tillbaka hela tiden.
Ja. Än så länge så tycker jag att saxen är bara en tillgång. Jag tycker den liksom gör en sån underbar insats. Jag har inga problem med hans...
På den här låten är den ju väldigt lugn. Det är inte det där... Alltså, tänk dig den här skivan, vad heter han? Clarence Clemens. Jag hade ju slängt mig skrikande ut genom fönstret.
Och även stråkarna är underbara. Jag älskar det soundet som kommer in. Liksom. Det är så... det är väldigt mjukt och liksom paddigt.
Jag tror det är Visconti som har arrat dem också. Jag vet inte hur mycket han var med mot slutet av den här låten, men jag tror det. Han gjorde ju jättemycket stråkar åt folk.
Mm, han var duktig på det.
Ja.
Jag vet inte om du har tänkt på att låten Deborah med Beck lånar väldigt friskt ifrån denna. Så pass mycket att jag till och med grävde ganska länge efter att hitta om det var en direkt sampling.
Jaha, okay.
Den är från Midnight Vultures som kom med millennieskiftet.
Ja. Fast blåset är Prince och inte Bowie-blås. Jättemycket Prince i det här blåset.
Sant. Och Beck har framfört Win live en handfull gånger, så han är definitivt en stort fan av den.
Han har det.
Här är det ännu med Prince.
Ja.
Jag gillar ju såna här låtar som är så här formlösa. Det är bara två ackord fram och tillbaka och de bara ligger och matar och det är gött liksom.
Det är ju jättelikt. Nej, han har bara tagit det. Det är ju samma ackordföljd, är det inte det?
Det kan det vara. På den tiden så fanns en så känd radiodiskjockey som hette Ed Sciacchi, eller Sciacchi, som tydligen var med i studion under tiden de spelade in och hängde. Och han sa i en intervju att just när de spelade in Win så var han med när de satte sången. Och han sa då i den här intervjun, he'd sing three lines, then have the engineer play them back, keeping the first line every time. It was spectacular watching him work like a painter, hitting every line the way he wanted. Så att den känns, det tycker jag är lite konstigt att tänka sig att inte han har satt denna en tagning, om det nu skulle stämma det han säger, att han liksom sjöng om liksom bara matade på.
Ja, men så, det är ju kanske inte så ovanligt egentligen.
Nej, det är inte ovanligt, men jag tänkte att just för den här skivan som har fått en känsla av att allting var så live-igt, men det kanske inte det var just i New York.
Jag tror inte det, plus att jag tror Bowie ofta, ibland lutar han sig på improvisation. Även om han kanske hade en text, han kanske inte hade hela texten, men han hade en text. Och så visste han inte hur melodin skulle gå, så han bara startade liksom. Och sen såg han var han landade liksom. Vilket jag tycker är skithäftigt. Det är bara öppna dörren för happy accidents och kaos och köra och se vad som händer.
Det kanske är också anledningen till varför det kom in en sån otroligt skön, liksom helt ny melodi precis i fade-outen. Har du tänkt på det? Precis när den är på väg att dö ut.
Alltså den, ja.
Den är så konstig, för den kommer liksom, vad vill han med den? Det är nästan en sakral grej liksom.
Ja, men jag såg en intervju med honom, jag vet inte vad det var. Men han pratade om det här, den typen av liksom att han gillade att hoppa mellan sådana toner. Han bara gillade det. Liksom. Han tyckte det var häftigt.
Okay.
Han försökte få in det i grejer.
Men han fick in det precis i slutdampen. Ja, det här är absolut den stora behållningen för mig, för att jag hade inte hört den innan som sagt, och nu har jag fått en ny Bowie-låt som jag älskar.
Ja.
Det är flera i och för sig, ska jag inte säga, men det här är en av mina absoluta favoriter.
Den är amazing, jag tycker det är nog min favorit faktiskt på skivan. Jag tycker ju allt är bra, men jag tycker inte allt är bra, men den är fantastisk.
Någon måste vara bäst.
Ja.
Men då kanske det är dags att gå vidare till låt nummer 3. Och då är det dags för Fascination.
Också en av New York-låtarna. Man hör det, för det är tajtare sound och det är något liksom, det är inte det där lösa, lite flummiga som var på Philly-grejerna. Mer aggressivt.
Det Det här var en av Luther Vandross låtar, känner du säkert till ju.
Ja, men det har jag läst något om.
Mm. Det var ju så att Bowie snappade upp en av Vandross låtar som heter Funky Music Is A Part Of Me. Och frågade honom om han fick göra en version av den. Han hade hört Vandross sjunga den här live på Soul-turnén. Och Bowie kände väl att han kanske inte kunde sjunga just Funky Music. Så han bad att få ändra texten. För att, ja, med tanke på hans rockiga bakgrund och att han är ju faktiskt en vit britt. Liksom. Som jag förstått det så blev Vandross bara skratta och sa att du frågar mig om du får lov att göra min låt. Alltså jag bor liksom i en kartong i Bronx. Liksom. Ja. Du får göra vad du vill. Liksom. Jag är bara glad att du vill göra någonting. Jag har faktiskt en version som han spelade in på sin soloplatta Luther som kom 1976. Och det låter så här.
Hans röst, alltså. Det låter som det är inne i hans huvud. Jävla god.
Absolut, han sjunger ju fantastiskt. Det är inget snack om. Jag måste säga att jag är mycket mer förtjust i Fascination än i denna.
Den här är ju vocal heavy. Hela låten lutar sig på hans liksom, performance.
Jag har helt rätt i, det är sant. Jag är lite glad ändå att Bowie valde att byta titel, för jag hade haft svårt att höra dem stå och sjunga funky music.
Vem fan vill sjunga funky music?
Väldigt mycket käft också här ju.
Ja, fast det är någonting kallt över detta som jag tycker är coolt. Mm. Jag vet inte vad det är. Young Americans svänger ju mycket, mycket mer. Alltså det är en helt annan typ av groove. Det här är liksom lite, det sista knappen på skjortan är knäppt upp liksom.
Alltså jag är inte en kille som dansar, men jag, alltså Young Americans kan jag ändå tänka mig att hoppa upp i dansgolvet faktiskt, som jag har rätt feeling. Men här vill man mer bara stå och skaka lite så här, huvudet fram och tillbaka. White man's overbite.
Ja. Fascination,
när jag hörde den här skivan så var här började jag liksom känna okej, det här är inte min grej riktigt. Men jag måste säga att jag började gilla den mer och mer eftersom han som jag lyssnat på skivan om och om igen. Vad står den i kurs för dig?
Som låt tycker jag inte den är särskilt amazing, men jag gillar groovet och soundet. Och jag tycker det här är som en liten försmak på Station to Station.
Mm.
Den är lite hårdare och den är lite mer strukturerad och lite liksom, du vet, om man anstränger sig kan man höra det som en lite hårdare syntlåt.
Väldigt bra basspel också bland annat.
Ja.
Skitigt liksom, gött. Alltså textmässigt så tänker jag att den skulle lika gärna kunna handla om kärlek men också om droger.
Han väljer lättmjölk och kokain framför vänner och en bra middag. Det är liksom lite dussinfunk, den här låten. De spelar asbra och det är coolt.
Det är ju en liten mellanlåt. Det är ju ingenting som man sätter inte på Young Americans och säger dra igång låt nummer tre, snäll. Det är den bästa.
Alltså, droger i all ära. Jag är glad att han knarkade så vi fick den här skivan. Men han skulle inte ha knarkat när han valde låten.
Nej.
Uppenbarligen så var han hög. För att vem fan väljer den här och Across the Universe framför Can I Be Now? Mm. Liksom, alltså,
Alltså det här är ju tekniskt sett en cover då, kan man ju kalla det. Och det, ja. Eftersom det är en co-write egentligen.
Men han kanske gjorde det för att vara schysst. Luther Vandross gav ju honom så mycket på den här skivan. Det här kanske var hans sätt att ge honom mer än bara lön. Men det är väl, man får väl bara vara ärlig med sig själv. Den här typen av saxlir som är i slutet här tycker jag inte om.
Nej, jag har kommit till en insikt att Sanborn gör ju vissa låtar fantastiskt, men ibland så är han lite jobbig alltså.
Det var den eran och liksom att bröla lite på sax var hett och coolt liksom. På samma sätt som folk gjorde det på gitarr. Det var ju samma, det är samma form av sjukdom.
Ja. Yeah. Det känns ju som att Bowie tar ett steg tillbaka, för att nästan de sista 2 minuterna så låter han ju bandet bara gå loss. Och jag är inte säker på att det är så gött. Det beror på vilket humör man är på. Men det är liksom ett långt parti här när han bara är med och diggar i kulisserna.
Ja, men det här är liksom, det här är en extended version av inledningen till Sad Night Live. Mm. Det är inget någon behöver om man ska vara snäll.
Nej, just det. Jag har också skrivit ner Saturday Night Live. Fast jag inte bränner låten. Men det kommer sen. Det låter väldigt mycket som det.
Men sen samtidigt så älskar jag skivan. När jag lyssnar på skivan som en sak från början till slut, så tänker jag inte på det och stör mig inte. Då är det bara skivan. Då tycker jag jättemycket om det.
Ja, det har jag också tänkt på, att vissa av de här låtarna funkar bäst i bakgrunden. När man liksom inte aktivt lyssnar på dem.
Ja, eller att de följer. Att man inte, nu bromsar vi upp och lyssnar och pratar om det. Liksom. Det är ju liksom som att sätta ett förstoringsglas på någon man tycker är världens vackraste människa. Och så hittar man en finne. Liksom.
Det är sant.
Det är ju inte så snällt egentligen. Liksom. Nej,
och det vill jag verkligen understryka, att det här är ingen stinker för mig. Det är bara att när den kommer efter 2 sådana jättepanglåtar så blir det här en markant dipp. Liksom. Det är inte min favorit, men absolut. Den har sin plats på skivan. Men då tycker jag vi helt enkelt går vidare till sista låten på sida A.
Ja.
Som heter Right.
Här låter det nästan som att Bowie har liksom skrivit saxpartiet, för det är så otroligt likt den typen av grejer han skulle spela.
Sant. Det skulle mycket väl kunna vara.
Jämfört med hur Sanborn spelar annars. Mm. Liksom.
Här blir det lite för mycket sax för mig. Det känns som att den är, här börjar störa mig på den lite. Och här har vi en låt som jag verkligen skulle säga att jag tycker Ghost-versionen är mycket, mycket bättre. Ja. Min del. Eller mycket bättre, men jag gillar den med i alla fall. Vad är din take på Gaustro-versionen här?
Jag tycker ju nästan allt på Gaustro är bättre faktiskt. Alltså förutom titellåten på Young Americans eftersom det är samma. Men jag är inte säker på att jag tycker att Gaustros version av denna är bättre. Men det kan också vara för att det är en ganska tråkig avslutningslåt.
Mm.
Här avslutar den ju inte skivan.
Nej, just det.
Men för Gaustro är den ju faktiskt sist.
Mm. Ja, det är en lite ovärdig avslutning faktiskt.
Jag får till en så jävla bra skiva och sen kommer det här som bara är liksom, den här skulle man stoppat in emellan några av de lite pampigare låtarna. Liksom. Mm. Som låter den jättelös. Den har, formen är som gelé. Liksom. Mm. Och det är väldigt mycket det som skulle komma på Low. Liksom.
Yeah.
Och även på Station to Station som var innan, men innan Low. Men det är inte bara, där kommer refrängen. Oh, vilken, du vet sådär. Det är inte, den bara glider. Det Det är ett collage, mer än en låt.
Man kan inte komma ifrån att många av låtarna har ju den tendensen att det är inte låtar den bemärks, utan det är jam, det är
precis.
Grooves.
Som och det är liksom, det jag gillar.
Jag gillar också det, så det har inga problem med att det inte är liksom Life on Mars. Det stör mig inte. Jag bara känner att den här är för mig lite osvängig på något vis, i sin originalversion alltså.
Ja.
Nej, rytmgitarren funkar inte för mig. Den känns så himla... Jag vet inte, jag saknar lite sväng. Det jag läste var att just körarrangemangen på den här var extremt, eller på hela skivan i och för sig, men just på Right var väldigt krävande. Det tog lång tid att reda ut och det finns en litet snippet från det arbetet i den här dokumentären Crack Actor, jag vet inte om du har sett den. Där man ser liksom just när de jobbar på Right. Det är ganska kul, jag kan spela upp det bara för att det är kul att höra även om du ser. Giving it.
Keeping it right. That's cool. The next one. Gotta do it this way to get it. 1, 2, 3, 4. Get you when you're down.
Nobody do it. Get up.
Sometimes. Okay, that's good. Right. Okay, and last section.
Give me. Yeah.
Give me.
Doing it.
Taking you
sometimes
with me. Loving it. Right. Doing it right till.
Men det som är så gött med den genren som han tog sig an här är ju att det är ju det de gör. Det är ju en jättestor del av den musiken och det är så häftigt. Han hade ju rätt folk runt sig, de kunde ju sätta det. Hade det varit ett liksom indieband från Säffle så hade de ju suttit i studion tills korna kom hem.
Yeah. Carlos Alema sa i ett citat: "When you have musicians who can give you what you want, your mind goes crazy. David had ideas that he might have had but not been able to use, but now he had the people who could help him do that. Right in particular was different. It had all these call and responses. David created a dot system with dots that were more numerical than anything else. When you get to number 8, sing this. When you get to number 13, sing this. You jumped in and out on the dots. It was brutal. We were talking about singing 2 and 3 and jumping in at 4 and back in 5 and 6. It was like total clusterfuck, but they nailed it every time." Så att han sitter och jobbar med såna jävla proffs. Det är klart att han blev ju... De spårade honom säkert och göra mer och mer liksom komplexa arrangemang. Och ju mer Luther Vandross fick frihet att ta bollen vidare så växte det liksom.
Ja, ju mer han insåg vad de kunde, ju galnare blev hans idéer.
Ja.
Vilket ju är skithäftigt. Så har man en klavinett i ena örat till vänster som du vet som är en geting på en uteservering som man försöker bli av med liksom, vilket är skitcoolt liksom.
Det är lite konstigt gitarrljud också på den här tycker jag när solet kommer in här. Det är så otippat twangigt liksom.
Ja, tunt.
Tunt som fan, ja. Jag gillar det. Men jag tycker det är skönt att det gör det, att det inte kommer in någon liksom distad Steve Ray Vaughan och sådär.
Ja, du vet, en kille med hästsvans och liksom uppknäppt skjorta.
Men det är väldigt kort också, det är bara in och ut liksom.
Ja.
Men vi har haft ett par låtar nu som har verkligen bara gått fram och tillbaka, liksom groovar liksom så. Man märker att de skrev mycket i studion helt enkelt. Det är ingenting man sitter hemma med sin akustiska gitarr på sängkammaren och skriver direkt.
Nej, precis. Nej, men det, hela skivan, även de mer strukturerade grejerna, har ju en känsla av att saker händer. Liksom, vilket ju än en gång är det som får mig att tänka på Low, det som kom senare. Att han, det känns som att här öppnade han dörren för möjligheterna att verkligen bara luta sig på det och inte ha allting planerat. Liksom.
Men då kanske vi ska ta och gå vidare helt enkelt till första låten på sida B.
Yes.
Somebody Up There Likes Me. Här är jag då officiellt trött på Sanborn. För mig är det liksom omotiverat långt intro här.
Men det är också, saxen, det är också alltså en vräkigare spelstil.
Det här tycker jag det låter som introt på Saturday Night Live.
Ja, det gör det.
Men om välkommen till introt så börjar det råna upp sig. Den här titeln då, Somebody Up There Likes Me, fick Bowie från en film som kom 1956 med Paul Newman i huvudrollen, som heter ju så. Det handlar om boxaren Rocky Marciano.
Ja, ja.
I Sverige heter den då Gatans kung.
Men Rocky Marciano, var inte det samma som var Raging Bull? Var inte det också Rocky Marciano?
Den är baserad på honom, ja. Han heter ju inte Rocky Marciano i Raging Bull, men den är baserad på honom, ja.
Kanske därför saxofonen är Bull. Kaching! Men däremot, den här låten på Gangster är så mycket bättre. Jag är osäker på vad det är, men det bara är när man hör den versionen så bara, okej. Okay, liksom.
Ja, men då drar vi igång Gangster-versionen så får vi jämföra lite. That a man was found, looked a lot like you and me. Everyone would sense could see nothing left. Vad är det som gör att du tycker att Gangster-versionen av den här är så mycket bättre då?
Jag är osäker. Jag vet inte ens om det är en annan take. Jag tror det. Men det är definitivt en annan mix.
Mm. När jag hör den, exakt, är det lika långa, så det kan vara samma take faktiskt.
Ja, men då är det instrumentering och mix. Mm. Den andra har liksom ett groove och ett lugn över sig. De lutar sig mer på Bowies sång. Medans den versionen på Young Americans, jag vet inte, när man hör den andra versionen så är det så, aha. Och läser man Viscontis, han var inte jättenöjd, för han tyckte att åtminstone två av de låtarna som föll bort på Gangster tyckte han var rätt mycket bättre än vissa andra saker på skivan. Och jag håller med honom.
Jag håller också med honom.
Det är öppet och det är ett lugn. Helt plötsligt, den andra stressar mig nästan lite. Här är det bara så, vad skönt det blev.
Verkligen. Jag tycker Gangster-versionen är härlig på något vis. Jag kan inte heller sätta fingret på vad det är. Somebody up there.
Till och med saxen.
Verkligen. Ja, den är absolut inte lika enerverande på något vis. Saxen är att den passar in. Ligger bättre nivå och allting.
Hårt panorerad och lägre i volym.
Den är inte så frontad. Nej, det är som är gött. Den här versionen föredrar jag, men det är... Jag tycker den är omotiverat lång, den här låten, alltså. Men det kan vara att en vacker dag så vaknar jag och tycker att den kan inte vara lång nog. Så att det kan vara dagsformen som avgör.
Det är bara en coolare mix också. Mm.
Men nu går vi tillbaka till originalet här då. Som man säger på skivan så är detta inte en av mina favoriter. Det finns låtar som jag tycker sämre om. För jag har svårt att sätta fingret på det. Men varje gång jag har dragit igenom skivan från A till B så känns det som att den här låten aldrig tar slut. Den är som ett långt outro. Det är inte bara att den är rätt lång. Den är den längsta på skivan. Den är 6,5 minuter lång. Men det är framförallt att den känns som ett långt outro. Alltså det här autot tar aldrig slut. De bara matar och matar och liksom... Och det känns som att alla har så himla mycket feeling, men jag har inte den feelingen. Nej, och det är men, där det faller för mig, så det är väldigt subjektivt ju.
Men det är groove music, det stora problemet med groove music är det man upplever live som är så amazing. Det är svårt att översätta på skiva.
Ja, det känns som att det är en live-version av någonting.
Ja, som inte fast jag... det är inte live och man har inte en öl och det är inte ett PA som blåser en bort från golvet. Liksom.
Nej, jag hörde att den har spelats in i 4 olika sessioner så att den höll på med den ganska mycket till den i studion och la på overdubs och fixade och fixade.
Okej, okay. Är den ihop-editerad av 4 versioner? Eller?
Nej, jag tror inte. Jag tror bara att de har liksom haft påläggssessioner. Liksom.
Ah, okay.
Men det är mycket för att bo i.
Ja.
Jag har faktiskt ingen koll på vad Maslins roll var här. Han var ju liksom tekniker som kom in och blev uppgraderad till producent.
Ja, han var ju tekniker i New York och sen så blev han producent på de 2 låtarna som han gjorde. Och sen tror jag vissa låtar mixades om, tror jag. Och då var ju han inblandad i det. Mm.
Liksom. Ja, det känns inte som att han hade någon bärande roll egentligen i själva liksom arrangemangen eller produktionen eller valet av sound.
Nej, han var nog mer en ljudtekniker-producent. Liksom.
Alltså det här är en genre som jag ska ju säga, ärligt talat, det här är inte min genre. Den här liksom till preacher, souliga grejen.
Så ja, det är gospel soul med en liten dash av reklamfilm.
Men när den målar på i bakgrunden så kanske vi ska ladda upp för skivans andra cover då.
Ja.
Som är då låt nummer 6, Across the Universe. Words are flowing out like endless rain into a paper cup. They slither wildly as they slip away across the universe. Pools of sorrow, waves of joy are drifting through my open mind, possessing and caressing me.
Jag önskar att han aldrig hade spelat in denna låt.
Jag håller med, för jag hade faktiskt aldrig hört den här covern. Jag har hört om den, men aldrig liksom kollat upp den. Det är lustigt för att det är en av mina absoluta favoriter med Beatles. Eller John Lennon då, för det är hans låt ju. Så att jag anade kanske vad det skulle vara. Och det är ju ett haveri alltså.
Ja, jag tror till och med jag har läst att Lennon inte tyckte det var så bra. Liksom.
Nej, jag vet. Jag har hört det också. Han gillar ingen cover på den här, och det gäller även denna.
Ja.
Frågan är en bo i valet att jag liksom gör den här covern bara för att ha en anledning att kalla ner Lennon till studion. Och liksom, för han var ju ett stort fan av Lennon. Han var ju liksom lite skakig i knäna när han kom in i rummet, tror jag. Och det är inte ofta Bowie kände så, tror jag.
Ja, men jag tror idén kom efter de lärde känna varandra. Jag tror han ville imponera lite på honom och liksom...
Nej, men det var faktiskt så att de hade lärt känna varandra innan. Ja. För att han hängde i New York och det gjorde Lennon också, så de hade väl samma cirklar. Och de möttes faktiskt första gången på en fest som Elizabeth Taylor hade.
Ja, och, där var jag också.
Där var du också, ja. Mm. Ja, det var en helt bra fest. Som jag förstår det så var de väl lite försiktigt så, klickade kanske inte 100%, men sen så mjukade de upp och började liksom rita av karikatyr av varandra som en slags kul grej och så de bondade väl lite. I den här tiden var ju Lennon inne i sin Lost Weekend. Det var ju lite mer än en weekend, det var ju typ 2 år eller någonting, när han var separerad från Yoko och levde med en annan kvinna som hette May Pang.
Ja. Vem är otrogen och döper det till ett event som heter Lost Weekend och berättar det som en kul historia? Vilket fullkomligt rövhåll.
Ja, men det är ju också kul för att May Pang var ju egentligen arrangerat av Yoko, som jag har förstått det. Hon pushade honom in i hennes fam lite för att hon kände att han behöver någon som tar hand om honom.
Ja, men måste de döpa det till en cool titel? Liksom.
Oh. Ja, jag vet. Jag håller med. Det roliga är att hon då, May Pang, hade en liten kul anekdot.
Hon var ju även gift med Tony Visconti.
Jaha, före eller efter?
Efter.
Jaha, det visste jag inte. Ja. Vad henne vill man höra mer om egentligen? Hon måste ha varit med på många balla grejer.
Jag tror de gift sig. Okay. Jag kan låta det vara osagt. Ja. Så bra koll har jag inte. Men...
Jag läste en kul anekdot som May Pang berättade om när Bowie och Lennon var på en fest tillsammans med Paul och Linda McCartney. Och då spelade Bowie en tidig version av Young Americans. Någon sån här råmixar eller vad den hade, acetate mix. Och när den var klar då så satte han på den igen Och när han skulle dra igång den tredje gång så hade Lennon bara frågat lite försynt om inte det var så att han hade någonting annat han kunde spela. Då hade Bowie blivit väldigt sårad och så hade han bara bett då, May Pang, kan du bara välja en skiva? Och sen hade han lämnat rummet utan att säga någonting. Senare samma kväll så hade han ringt Lennon och de hade pratat länge och liksom, ja, så att det inte var några bad feelings. Så att de var ju absolut bekanta med varandra när han höll på med den här plattan. Så att när Bowie sen ringde Lennon för att fråga om han ville komma ner och jobba lite på Across the Universe, så var ju inte Lennon sen att hänga på liksom. Han spelar akustisk gitarr på den här tydligen, ja. Och sjunger väl också lite kanske. Det vet jag
ja,
inte.
Jag tror det, jag ska kolla. Ja. Jo. Backing vocals, guitar. Yes. Varför skulle han göra det? Vad är poängen? Alltså han plockade ju, det som Visconti säger, liksom, han plockade ju bort låtar som var helt fantastiska för att lägga en såsig jävla fanboy cover på en Lennon då.
Ja, det här är ju ett sällsynt fall av att Bowie faktiskt missar lite med sin sånginsats. För jag tycker det, när han sjunger detta här så tycker jag att det är faktiskt ganska kass.
Han försöker låta tuff.
Han är övertänd.
Han tar i så att det kommer i byxan. Det är rätt fjantigt. Det är en fjantig låt. Jag har inget gott att säga om den här låten.
Men vad tycker du om originalet?
Jag älskar originalet.
Mm. Jag gillar Let B-versionen jättemycket. Och jag har alltid, ända sedan liksom jag var barn. Så att för mig är den här låten som man liksom inte rör.
Jag är inte emot att folk gör covers, jag tycker det är skitkul ofta.
Absolut.
Men jag bara tycker att den är, han bara missar målet.
Ja, som du nämnt här också, att den här låten liksom tränger ut andra guldkorn. Det finns liksom en väldigt svårt att förstå varför han valde att ta med den. Om inte det var för att han liksom tänkte att nu har jag Lennon på den, nu måste jag ta med den.
Man glömmer ju ibland att ens hjältar också är små fanboys. Mm. Och han liksom...
Ja, så kan det vara.
Men nej, den här låten, snälla, valt.
Det enda i så fall man skulle säga som är bra med den här låten, att den kom till, det är att det är första gången vi får höra Dennis Davis på trummor.
Det visste jag, som man ju älskar villkorslöst.
Det gör man, även om jag tycker att han har fått ett rätt radigt trumljud på den här.
Men det är ju Harry Maslin som har gett oss detta fantastiska det sound. Ja, men han är inte cool alltså.
Ja, för trumspelet är det inget fel på, men det är inget roligt sound alltså.
Och det, virveltrumman är som att den inte finns. Varje gång han träffar virveltrumman så är det som att den försvinner i samma sekund han rör vid den.
Exakt.
Som att den fasar ut liksom.
Ja, nej, jag kan faktiskt inte höra på det mer. Jag undrar om att vi bara ska gå vidare.
Jo, vi kan vi inte låtsas att det aldrig händer.
Man kan göra sin egen playlist där den inte är med.
Jag ska hitta den på min CD och repa bort den.
Precis, för CD också, det är jävligt svårt att hitta det istället.
Bara titta, där måste den vara. Där var den en nål bara.
Ja, det här är ju lätt den sämsta låten på skivan. Det är inget snack om.
Alla gånger.
Då tycker jag vi går vidare till någonting mycket roligare, som är då låt nummer 7, Can You Hear Me? Ja, får ju grymma Son of a Preacher Man vibbar här i introt. Mm. Och det är inte dåligt, jag gillar det.
Jag tycker den här är så jävla bra. Once we were lovers,
can they understand? Skönt att kongressen får komma in här lite igen.
Men nu är det Visconti igen.
Mm. Nej, ett svin.
Fina cellos också. Väldigt brittiska, inbillar jag mig.
Ja, det här groovet går inte av för hack och det är ju riktigt gött. Men man kan ju undra lite ibland, vad är det här för text egentligen? Can you hear me? Can you feel me inside? Can you feel me inside? Can you show me your love? Take it in right, take it in right.
Can you feel me inside?
Mm. I do. Om man måste fråga det, då är det någonting som inte kanske stämmer.
Han har ju kokain snart. Det är därför han frågar. Åh, oh, gud. So many times. Ja, men det är där drogerna inte är bra i textförfattandet. Men de är bra i, de hjälper till med känslan och utförandet. Men kanske skulle ha nyktrat till när han skrev. Men...
ja, vi är långt ifrån 5 years här, i alla fall. Det är ganska annorlunda ljud på kongressen på The Ghost-versionen. Har du tänkt på det?
De är väl rätt högre, mycket högre mixare, är de inte det? Om jag minns rätt.
Nej, då har vi det här ljudet igen. Igen. Ja. Så det är nog den här tekniken som vi snackade om innan.
Och stenhårt pannan till vänster. Alltså verkligen helt ut. Jag älskar sånt. Once we were lovers,
can they understand? Du föredrar Ghost-versionen by far här, eller? Igen.
Ja, men det är något. Här vågar de låta saker försvinna och saker komma fram. Det andra är som att allting ska ha lite muskler, även när de inte har det. Liksom. Don't talk of heartache.
Att kunna avgöra det är ju egentligen det svåraste i stunden när man håller på med musik, tycker jag. När man liksom har hittat guldet och inte behöver leta längre. Att man kan stanna och inte jobba sönder någonting.
Nej, och lita på att det var bra. Mm. Och sen också och gå på känslan. Liksom. Uppenbarligen här så tyckte de att leadsången var grejen. Liksom. Mm. Man hör ju hur han tänker. Han panorerar ju både körer och percussion och pianot är i mitten tillsammans med sången. Men det andra är ju pannat för att det inte ska störa sången.
Mm.
Det är ju det. Man använder panorering som en EQ. Du EQar inte bort frekvenserna som stör sången. Du panorerar bort ljuden från sången. Mm. Liksom.
Ja, panoreringen är ju ett rätt... Jag har lite ibland lite svårt för att våga lägga grejer rakt ut. 100% höger och vänster.
Det är ett måste.
Mm. Nej, det är nog,
alkohol hjälper.
Ja. Och inte mixa i lurar.
Aldrig mixa i lurar. Nej. I want love from better.
You most of all. Men nu går vi tillbaka till originalet här då. It's harder to hold. Det är en låt som jag liksom inte riktigt kan erinna mig när jag ser den, låttiteln. Alltså, ibland är den lite anonym, men när jag väl drar igång den så inser jag att hur skön och god den är. Liksom.
Men han är så lugn och han bara levererar det, och det är så lite swagger, det är så lite... Han är inte cool någonstans, han försöker inte vinna en... Liksom.
Nej, han står inte bredbent här och ska bevisa något, utan han är 100% öppen och ja, autentisk. Take it right. Take it right.
Can you hear me? Här är också saxen mixad så att den... Det händer skitmycket, men den är inte där. Den är inte in your face.
Nej.
Man köper det. Kul grejer på saxen i den här låten. Det är mycket, mycket roliga saxen här.
Jag kan ju säga hålla med om att det är en betydligt lugnare och mer relaxed känsla i Gauss-versionen. Men jag tycker inte att skillnaden är så markant här som på de andra. Men nej, jag kan gilla båda versionerna.
När den här skivan kom och man fick den, alla de versionerna i de här mixarna som de släppte dem i.
Mm.
Jag trodde inte jag skulle tycka så mycket om det. Jag trodde inte jag skulle tycka det var bättre.
Nej.
Jag blev lite papp för att jag faktiskt tycker att det är en bättre skiva.
Den här kom ju i en första version som man spelade in och skrev 1973 som heter Take It In Right. Han spelade in en demo med den som var tänkt till Lulu. Och den, när han kände att inte den passade in på Diamond Dogs så la han väl liksom den lite i
malpåsen,
ja, exakt. Under inspelningen av demon så hände det en viktig sak. Det var att han träffade Carlos Alma för första gången. Och Vanderos också var med tydligen och sjöng på den. Har du hört originalet på den eller har du
Nej,
hört den
det vill jag gärna höra.
Samma kongas igen.
Samma sak igen.
Once we were lovers. Man kan inte säga så mycket, det låter som en demo av en jävligt bra låt. Det...
Han sjunger dock asbra.
Mm.
Falskt piano, men också nice.
Sen finns det ju en annan version av denna som är värd att nämna. Det är att han gjorde en version med Cher live på hennes
The
Cher Show.
Ja. Den tycker jag är rätt god faktiskt.
Den är faktiskt väldigt god för den passar väldigt bra ihop som en duett.
Ja. Well, I'm checking you out one day to see if I'm faking it at all. Can you
hear me? Jag är inte så förtjust i Cher i vanliga fall.
Ja, men här tycker
jag
funkar att, det bra.
Här funkar det bra, ja. Hennes röst är lite grating.
Ja, men det är Shakira fast 35 år tidigare.
Ja. Yeah. Take it in right. Take it in right. Take it in right. There's been many others. So many times. Just hans sång på den här skivan är ju intressant för att jag har hört mycket kommentarer om att hans sångröst var liksom lite drabbad av hans kokainmissbruk, att han liksom, att han lät lite ansträngd, inte höll riktigt, men jag tycker att han, för mig finns det ingenting att klaga på.
Nej, det, alltså jag har läst samma sak. Jag tänker att han kanske valde ibland att lägga sig i ett läger i, alltså att han är med oss här på vissa ställen, men det är ju bara något positivt.
Jag måste ha varit ganska härligt att samarbeta med sin tjej liksom. Eva Cherry och han liksom, var ju ett ganska passionerat par. Hon var ihop med honom ett tag ändå liksom. Och som jag förstod på den intervjun jag hörde med henne, som är ganska ny, så hade hon en känsla för honom långt efter att det sprack liksom. Så att de var ju verkligen förälskade liksom. Det måste vara en härlig tid, tror jag, för, ja. Vad man tänker på mörkret som låg framför honom.
Ja, det började väl här. Det här var väl början på hans värsta tid i livet, som jag har förstått det rätt liksom. Men det hör man ju inte.
Nej, här är han inte där än. Här är allting fortfarande happy days. Allting är hunky-dory. Haha.
Ja. Katish.
Nu slog det mig faktiskt att jag undrar om man kan säga att skivan är en kokainskiva för att han tog en massa koks och gjorde den här skivan, eller om det var så att den här musiken bara var alltså var en perfekt slump att han gjorde denna under sin kokainperiod. För att jag kan inte tänka mig en annan skiva som skulle kunna vara mer lämpad för att vara lite halvgod och gå upp och bara köra liksom lite goa feelings, ganska enkla låtar. Det måste vara så enkelt att jamma på det här på något vis.
Ja, sen så tänker jag, det är väldigt få människor som pratar om att kokain skulle vara en kreativ drog. Så att det är väl egentligen heroin som är den drogen folk snackar om som öppnar sinnen. Även Bowie har pratat om det.
Omdömet är väl det som ryker rätt så snabbt.
Ja, det gör det ju på alla droger. Även vin. Jag menar, kolla på oss. Vi är
Nu börjar vi tappa det.
Vi delar på en flaska vin. Så att, men uppenbarligen funkar det för honom. Mm. Och även Station to Station som kom efteråt är ju en knarkskiva och den är ju amazing. Mm. Sen är Low som kom efter skivan när han skulle sluta ta droger. Den är ännu bättre. Mm. Så vad säger det?
Ja, jag vet inte. Nej, jag tror just med, i Bowies fall är det ett sällsynt fall av att han är en artist som verkligen inte påverkats av att han har tagit droger eller inte. För i vissa fall är det en markant skillnad ju.
Hans privatliv påverkades nog.
Och det kan man säga också, att hans privatliv också påverkat hans skivor, för att när han är lycklig och är on top of the world då gör han en rätt kassa platta faktiskt.
Ja, nej, det är intressant. Men han är ju öppen med saker, även om han är lite kringelikrokig i hur han berättade.
Yeah.
Han sa någonting om droger, jag läste, att det är fantastiskt att kunna öppna dörrar till en annan sida av sig själv. Knepet är att sluta med drogen och se till att dörren fortfarande är öppen. Tycker jag är ganska bra beskrivet.
Jo, absolut. Han har alltid varit en jävel på att sätta ord på saker och formulera sig. Och det är nog,
ja, han har nog tänkt väldigt mycket på det.
Då är vi framme vid låt nummer 8 som är sista låten på skivan och hans första USA-etta, Fame. En jävla disk på trummorna där introt.
Det är så bra.
Otroligt gött.
En skitbra mix det här. Och att introt har en akustisk gitarr eller en elgitarr som någon har satt en mikrofon framför som spelar fring, 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 helt, helt hjärtlöst, inte svängigt eller bra på något sätt. Det är så bra.
Kanske jag åter mig som en tönt här, men för mig är detta den bästa låten på skivan.
Ja, och det här är ju den Bowie jag gillar mest när han är, för det här är ju väldigt mycket det som kom sen.
Mm.
Den här låten hade ju kunnat vara med på Lodger utan problem. Liksom. Och jag tycker rent låtmässigt tycker jag kanske det är den bästa låten.
Mm.
Men jag hävdar fortfarande att det är lite weird att den är med på skivan, för att det är lite konstigt när den kommer. Liksom, hur bra den än är.
Mm.
Det är en annan värld. Liksom.
För jag har alltid haft den som en en singel eller en video eller någonting som jag liksom har sett utanför sitt sammanhang. Så nu när den kommer på sin plats så blir det så här, aha, det är här den har hemma. Och då håller jag med om att den känns väldigt vad ska man säga, udda. En udda fågel.
Om man kommer till Bowie lite senare och hör den här, den känns helt självklart för att den är så mycket Bowie. Det är liksom alla bitar. Det är hans rocksida, det är hans soulsida, det är hans artsida. Det är alla de uttrycken som han gillar att blanda när han är liksom, när det är ashes to ashes liksom. Det är ju samma människa liksom. Men den personen fanns ju inte på resten av skivan. Så att det känns som en eftertanke som liksom någon har stoppat in på slutet.
Som jag förstår det så efter att de då hade gjort klart covern på Across the Universe så föreslog Lennon att de skulle köra en version av Foot Stompin' med The Flares från 1961. Jag hade hört den. Och det var då det här riffet som den liksom morfade in till film.
Ja, Carlos riff.
Det är så typiskt Lennon också att vilja spela en sån gammal 60-talsdänga. Han älskade att dra igång såna grejer. Liksom.
Gubbrockaren nummer ett.
Ja, verkligen. Jag kan verkligen se det framför mig.
Och storyn är väl att Lennon skrek Fame! Bara, han skrev inte Fame, han bara skrek Mer!
Han tyckte det lät som Fame,
Ja, och så tyckte Bowie att han tyckte det lät som Fame, så han skrev texten runt det.
Carlos Alomo, my rhythm guitarist, had a riff that I'd been using for foot stomping. Everybody young and old learns how to rock and roll. And we sort of said, let's take that riff and then write something over it. It was Carlos's riff. And then John was playing, and it kept on coming up. Aim! This is John Lennon saying aim. Aim! And I put an F in front of it, and that was it, really.
Så alla tre är ju credited som låtskrivare på det, Carlos också.
Jag fattar vad man menar, för det är en viktig del i den kreativa processen, att det ska behöver inte alltid vara den som kommer in med ackorden eller rundan, men man är en del av processen, helt enkelt.
Men det var väl det Lennon gjorde för McCartney många gånger också.
Jag tror att Lennon spelade en väldigt stor roll för Bowie i den här perioden i hans liv. Han hade bott i New York redan ett tag och var liksom en idol, helt enkelt, för Bowie. Ja. Och i det här läget så var ju också Bowie extremt frustrerad över sitt dåliga managementavtal med Tony DeVries. Och jag har ett citat där från Bowie där han pratar just om Lennon och hur han fick honom att se saker och ting på ett annat sätt vad gäller att man behöver inte ha en manager.
It came out of a conversation that we had. I said, you know, I hate this manager that I've got. What can I do about it? You know, how do I get a new manager? And that's just stop right there. No management. You don't need management. I mean, he was the first artist I'd ever met who told me that I didn't need management, that it was not necessary.
Och Bowie hade väl aldrig något management efter det? Jag tror det.
Nej.
Jag vet att jag såg en intervju med honom han pratade om att det är få artister han hade träffat som hade management som de gillade. Han hade U2 som exempel. De hade ett management som var bra. Men han kunde aldrig riktigt lita på någon. Han hade ju Angie som ville bestämma och säga till honom vad han skulle och inte skulle.
Liksom. Det
gick inte så bra.
Nej. Om man säger textmässigt då, för det här är en sån låt där man kanske läser man texten rakt igenom så är den är ganska abstrakt och lite lösryckta fraser. Men det är just det här är ett sånt exempel där det finns så många sådana fraser som i sig, jag vet inte vad de betyder, men jag bara älskar dem, hur de sjungs och hur de levereras och hur de kommer in liksom rytmiskt. Och de ger mig sån god feeling bara, men jag vet inte om jag har 100% koll på exakt vad de ville ha sagt.
Men det är ju hans genius, tänker jag ofta, att han hittar textrader eller bara ord eller någonting som upprepas som ger en känsla. Eller han målar upp bilder.
Yeah.
Alla tror att de förstår det, men ingen vet egentligen vad han säger. Nej. Och alla har sin egen version av det, vilket är ju fantastiskt.
Och de är egentligen väldigt tydliga för en själv fram till man ska verbalisera dem. Och då blir det bara galimatias, har märkt.
Ja, precis. Och därför ska man helst inte göra det.
Nej.
Men nu är vi här för att göra det.
Men några av de fraserna verkligen, det är ju såklart de här klassiska, liksom det här. Det är också hur han sjunger, det är så jävla gött liksom. Det
finns ju ett avsky i rösten där,
I'll verkligen.
Reject you first. Is it any wonder, I reject you first.
Mm. handlar det om berömmelse, tänker du? Eller vad?
Jag tror de båda hade en diskussion om vad fame gör med den.
Mm.
Och det är därifrån det kommer, tror jag.
Bowie sa, fame itself of course doesn't really afford you anything more than a good seat in a restaurant.
Ja.
Så han var ganska relaxed inför sin egen liksom.
Och han var ju på en plats i livet där saker höll på att gå åt helvete på grund av hans fame.
Mm.
Och han välkomnar väl det först, som de flesta gör när det, när det går bra. Och sen så upptäcker man att nu håller jag på att förlora mig själv och allt som är viktigt för mig.
Alltså det här groovet och det här liksom funkiga kompet, det är ju liksom, det är ju såklart inte han ensam om, men samtidigt har jag inte hört någonting riktigt som låter som Fame. Det närmaste jag kan komma är i så fall James Brown. Han gjorde en låt som heter Hot, I Need To Be Loved. Och den låter så här. Och det märkliga här är att Bowie gjorde aldrig någonting åt detta. Han stämde aldrig någonting.
Helt rätt.
Han bara lät det vara.
Därför att han var ju influerad av honom till att börja med. Liksom. Han är inte Mick Jagger. Han fattar att, ja men, okej, om vi skrev, eller Carlos skrev riffet, men Carlos har spelat med honom, växt upp med hans musik, vilket Bowie också hade. Och de är skyldiga honom så mycket. Och okej, om han gör detta, det är en lite lökig stöld. Men vem bryr sig? Det kom ju ändå från honom till att börja med. Och pengar är inte allt.
Exakt. Fame är inte allt.
Nej, fame är allt. Pengar är inte allt.
Exakt. Jag undrar om inte ändå Visconti hade sin Eventide inne.
Här är inte Visconti med.
Nej, det är det inte, nej.
Det här är bara Maslin. Visconti var inte in... Han var väldigt, väldigt, väldigt besviken att han inte var med på det här.
Han mixade inte den heller alltså?
Nej, han har inte rört den.
Mm.
Han tycker att den är jättebra, så han fattar varför den här är med på skivan. Men han är...
Ja, jag vet, inte... han är ledsen för att han var på andra sidan Atlanten. Ja.
Ja. Jag förstår honom.
Just arrangemanget är ju liksom genialiskt för att den är så exakt.
Prod, mix, låt, framförande, allt är amazing. Han gjorde aldrig om det här. Liksom. Både på Station Station och framförallt Lodger så finns det stunder som påminner om detta. Men han gjorde aldrig riktigt det här igen. Liksom.
Nej, men jag tänker lite på Fashion då, som en kusin till den.
Ja, fast den är så mycket såsigare.
Mm. Jag gillar Fashion jättemycket också, men jag tycker den här är coolare.
Alltså, jag älskar Fashion, men den, där är det ju Robert Fripp och Carlos.
Mm. Alltså vanligtvis brukar man ju ha en lugnare med episk låt på slutet. Att han liksom slutar med en låt som lika gärna skulle kunna vara ett första låten. Det liksom gör att den känns så malplacerad också i låtordningen. Den lämnar en lite sådär, jaha, är det slut nu? Jag trodde vi skulle liksom få en lite mer av en kudde under huvudet och nu ska vi lämna.
Men han var övertygad om att ja, men, lyssnar man på skivan så lyssnar man på sista låten.
Mm.
Sen fanns det ju de som tänkte... Kan inte lägga den sist, ingen kommer höra den. Ungefär som att man slutar efter fjärde låten.
Mm.
Han var ju övertygad om att folk kommer att hålla sitt attention span hela vägen till slutet. Vilket uppenbarligen de gör.
Ja, just det. Ja, det är också modigt att inte folk liksom har stängt av efter Cross the Universe.
Ja, precis. Vilket ju man är rätt frestad att göra.
Verkligen. Alltså, sammanfattningsvis skulle jag vilja säga att jag måste säga att jag var liksom ganska imponerad av hur han lyckades göra ett album så här on a whim. Alltså det var ett infall som man drabbades av under en turnépaus och sen lyckades ändå göra detta. Ganska stenade på kokain och liksom under en ganska kort period. Och med det liksom i beaktning så är det ju ett mästerligt album på många sätt. Att han liksom...
Ja, han träffade Carlos och de klickade direkt och Carlos föreslog liksom trummis, basist.
Mm.
Och så drog de ihop ett team. Han litade på honom för att han hade ju spelat med James Brown och alla. Han bara, okej, den här killen vet vad han snackar om.
Mm.
Så han bara, okej, då kör vi på det. Och sen så var det Mike Garson han tog in.
Och Luther Vandross såklart.
Ja, precis, som de träffade när de skulle. Mm. Ja. Och dumpade väl vissa av sina musiker som var med på turnén.
Mm.
Och det funkar ju. Och det funkade så bra att idag så har vi två skivor. Och som båda är jättebra.
Ja, absolut. Denna kritiken jag egentligen har mot skivan är att jag kanske saknar låtarna ibland lite. Alltså det är väldigt jammigt och man hör att det är jambaserat. På många sätt så funkar den jättebra rakt igenom. Det är en väldigt jämn platta på det sättet.
Men då har jag en fråga. Saknar du låtarna för att låtarna har ett löfte om att de ska vara låtar?
Det är egentligen inte så att jag saknar låtsnickeriet. Att det ska vara liksom 15 ackord och liksom olika finurliga lösningar. Utan jag har lite svårt för när jag hör att någon har... Det är två ackord, fram och tillbaka. Ja. Och sen så, när någonting ska förändras så sker det gradvis. Man går liksom sakta upp i dynamik och sen går man ner igen som en våg. När det är på low och dem så är det ändå arrangerat. Det är mer markerat och uttänkt vad man har tänkt.
Och det är mer minimalistiskt och, och liksom...
Många av låtarna på low till exempel, även om inte de är så kallat låtar, så är det ju inte jam.
Nej.
Kanske börjat som det.
Det var faktiskt, mycket av dem var jämn från början.
Jo, det var det såklart. Ja. Men jag menar att de har ju skruvat och vänt och vridit på det så att det låter som att det är väldigt avsiktligt alltihopa på något vis.
Jag kan hålla med dig till viss del, för när jag lyssnar på Young Americans ibland så känner jag att vissa låtar inte följer, de utvecklas inte hela vägen, de stannar innan de blir en låt. Liksom. Hur svängiga och bra de än må vara. Medan på Gangster så utnyttjar de det till sin fördel att de faktiskt inte utvecklas.
Mm.
Det behöver inte finnas en punchy refräng. Det behöver inte vara ett event. Liksom, utan det är bara en känsla i stunden. Och när man får den känslan, då saknar man inte det där andra.
Mm.
Men Young Americans, som den blev, den är producerad som en kommersiell popskiva. Fast många av låtarna inte är det. Fame är det absolut. Låt Young Americans som några till. Men många av de andra är inte det. Men de har fått kläder som antyder att de ska leverera, och så gör de inte, de levererar, om de levererar inte den saken. Mm. Liksom.
Men kan det vara det som är skillnaden mellan de två versionerna, att egentligen så låter han saker och ting vara så som de ska vara på Gauster, men på Young Americans försöker han liksom tweaka någonting till någonting som det faktiskt inte är.
Ja, det är så, det skulle jag säga. Det, absolut. Men, och så lutar han sig på att det finns Fame och det finns de låtarna som är, som levererar hela vägen och är liksom radio.
Mm.
Medan på Gauster så det spelar ingen roll. Det är bara, det var det de lirade i stunden och det var bra att kolla på det här. Liksom. Vilket än en gång var det han sen gick och gjorde hur oblygt som helst på Heroes och Low och Larger och även Station to Station till viss del. Liksom. Men han var nog bara inte redo att ta det steget. Liksom. Han gjorde det och sen backade han och så tweakade han den för radio. Liksom.
Det är också märkligt hur han gick från den här ganska ljusa och positiva liksom happy feelingen in i mörkret på Station to Station så kort tid efter.
Ja.
Det är en markant skillnad. Ju
får vi tacka drogerna för.
Mm.
Och nu är det inte den skillnaden jag pratar om, men allt det jag gillar med Station to Station, Low, Heroes, Larger hade inte hänt om inte Young Americans hade hänt. För att det var här nästan resten av hans karriär, istället för att luta sig på glam och brittisk rock, så lutar han sig på amerikansk soul.
Mm.
Fast blandat med en mer stram, europeisk, artsy attityd. Mm. Liksom. Och de två sakerna tillsammans är ju det som gör honom så intressant, tycker jag.
Mm.
Och det hade inte hänt om han inte hade träffat Kalle, så han inte gjort en soulskiva.
Mm.
Lyssnar man på Low så är det ju det är soulmusiker som svänger, fast till ett väldigt europeiskt, sådär...
Kaltigt,
ja, det,
groovy.
Ja, precis.
Mm.
Det är ju genialiskt.
Då säger jag tack så mycket Carl för att vi fick sitta här i din studio och spela in det här avsnittet. Jag rekommenderar alla att ta kontakt med Carl Granberg om ni är intresserade av att spela in eller mixa något. Och jag vill också ge ett stort tack till mina patrons. Nu börjar ni bli så många att jag känner att jag kan inte rabbla upp er alla i varje avsnitt. Men jag vill dock ge en shoutout till mina senaste patrons. Carl Nilsson, Carl Peterson, Stefan, Mikael Nitell, Tommy Molin och Jesper Mortensson. Och sen ett extra stort supertack till Felix Hessel och Harald Bengtsson som jag klantigt nog har glömt bort att ge en välförtjänt shoutout, men som stöttat mig i flera månader nu. Hurra för er och ert tålamod. Om ni vill stötta mig på Patreon blir jag väldigt glad, men jag blir nästan lika glad så länge ni lyssnar, delar och engagerar er. Och sist men inte minst, lämna gärna ett omdöme på iTunes också om ni gillar vad ni hör. Det betyder en hel del för mig och för podden. Vi hörs.